veckans reportage.
Nu var Helsingborgs taltidning den stora äran att få träffa skådespelaren och sångaren Anders Ekborg. Välkommen till Helsingborgs taltidning.
Tack för det.
Vad skulle du säga att du är mest just idag, skådespelare eller sångare?
Jag har ju absolut jobbat mest som sångare de sista 20 åren, absolut. Så det är nog i alla fall 90% av det jag gör med sång, minst. Men samtidigt så är man ju alltid, när man är skådespelare så är man ju det i grunden ändå. Även om jag sjunger så är det ju det som är grunden i allt det jag gör.
Är det ett medvetet val att du har valt att jobba mindre som skådespelare och mer som sångare?
Det hade nog blivit roller som skådespelare om jag hade velat det. Men jag tar ju sången i ett större utmaning att göra. Och det är liksom också mycket mer, vad ska man säga, belönande på alla sätt att jobba som sångare än som bara skådespelare. Jag var ju fast på Dramaten innan jag började med duvmåla för snart, det är 20 år sedan. Så jag hade kunnat fortsätta på den banan, men sen är det lite svårt också att kombinera när man, det är väldigt olika typer av, ja, hur man planerar sin tid och sådär. Det är väldigt mycket snabbare bud inom film och tv och teater idag än vad det är som sångare. Då har vi väldigt mycket inrutade, det är ganska långt. Till exempel min julturné här, den är ju bokad nu för nästa år i princip snart, så att man har lite längre framförhållning som sångare.
Om det skulle vara så, Anders, att du träffar någon människa, han vet inte alls vem jag är och vad jag har gjort i mitt liv, hur skulle du då beskriva för en vilt främmande?
Bra fråga. Ja, jag skulle beskriva mig att jag är en sån person som försöker vara väldigt bred, och jag började som skådespelare och nu jobbar jag mest som sångare, men med skådespelare lite i botten, och jag försöker vara ärlig och äkta när jag står på scen varenda gång och försöker dela med mig. Jag tycker alla konstnärer har, ja, ska man säga, kall är ju att försöka som författare eller vad som helst, att man skapar en gemenskap. Känns man läser en bra bok så tror jag vi alla känner, ja, men precis så där känner jag också, att det är det som är kulturens mening på något sätt, att man känner att föra människor samman och känna hur lika vi är allihopa egentligen på jorden. Vi delar precis samma farhågor och rädslor och det ena och det andra. Och det är det som är vårt kall. Det är väl det jag försöker hålla på med. Även om man vill vara väldigt bra och sjunga liksom snygga låtar, så vill jag ändå att det ska vara texten som bär fram, att man ska liksom tänka sig för varför. Det ska inte bara vara... Jag har ju väldigt svårt för de här Idol och såna här grejer, när de ställer sig upp och ska tävla i någonting som är, ska vara kultur. Jag förstår inte. Ja, det är liksom helt grundläggande fel i det.
Men vi ska ju ändå flika in, Anders, att du har ju ändå tävlat i musik. För 2010 var du ju med i Melodifestivalen med en låt som heter The Savior. Ja, jag var djup i drövar att det inte gick bättre för den låten, för den gillade jag.
Men att man är med och tävlar där, tyvärr är det så att jag hade gjort en skiva, eller ville göra en skiva. Och då har det nästan blivit mer legal att man måste vara med i Melodifestivalen, man ska få göra en skiva på ett skivbolag. Och det är ju ett stort jipp, och jag tycker det var en väldigt bra låt, men det var också en låt som jag kunde, så att säga, lite grann göra lite, inte på skoj, men på med lite glimten i ögat så där. Och det får ju finnas den delen också. Men det var inte kanske, hade jag ju stått där med bara hjärtat i hand som jag brukar göra när jag är på mina konserter, så hade det kanske bara varit jag och Bengt på min gitarr och sång. Och jag tror inte jag hade klarat av att göra det i de sammanhangen där när det handlar om att tävla. Så att, ja, det är bra att få göra konserter istället.
Nej, jag vet inte om det var tidningarna som målade upp det, men det verkar ju som det blev riktigt besviken att det inte går vidare.
Det var helt tidningarna som målade upp i så fall. Jag var däremot väldigt förvånad, för det var väldigt så här, favorittippad, och publiken som var där på de här repetitionerna och så var ju extremt i extas när jag sjöng den här låten, så att vi trodde nog alla att det här kommer gå jättebra. Men det är ju, hela den cirkusen är ju väldigt märklig med hur röstningarna går till. Man skulle fått, jag tror det var väldigt stor skillnad om det var, man fick en röst per telefon så att säga. Och det vore väl det som vore mest demokratiskt.
Om du får en ny förfrågan att vara med i festivalen, skulle du tacka ja då?
Jag är väldigt tveksam till det. Det skulle vara om det var någon fantastisk låt som jag skulle kunna framföra med hjärtat i hand så att säga. Det är möjligt, nu när man är lite äldre. Kanske jag skulle kunna göra ändå.
Hur var din uppväxt? Du kom ju från ett kulturellt hem. Kan du berätta lite om hur uppväxten var hemma vid? Alla känner väl din pappa Lars Ekborg. Hur var din uppväxt?
Ja, Det är nästan märkligt att fortfarande att folk vet vem han var och sådär, kan man tycka. Men han gick ju bort 1969. Det var ju så att han jobbade extremt mycket. Jag var 9 år när han gick bort. Så att vi bodde, växte upp i Gamla stan i Stockholm. Fantastisk uppväxt och väldigt idylliskt fast mitt i stan. Och som sagt, pappa jobbade jämt och mamma var hemma med oss barn. Och sen var det ju naturligtvis annorlunda och sen växte upp utan pappa sen då. Fast det, även om det inte var kanske någon större skillnad eftersom han hade jobbat så mycket innan. Så att han var väl något av en främling för honom redan innan. Ja, och sen så växte upp sen och sånt... vad ska man säga, belastning eller som det kan vara att ha en sån pappa som krav på sig att man ska bli något och så att säga. Det var ju väldigt så här, jag gjorde ju en massa andra jobb innan jag började med teater just för att jag kände att det var kämp, liksom, bakgrund. Men sen blev det in på det ändå, som sagt.
Du säger det själv att det är nästan en belastning att ha haft det här ekboiska arvet med sig, alltså din kända pappa. Tyckte du det var jobbigt när du var liten att alltid få höra att man är Lars Ekborgs son?
Ja, det var extremt jobbigt. Det är väldigt skadligt för ett barn att inte få vara sig själv. Utan man liksom, jag visste inte ens om ens bästa kompisar var ens kompisar för att man hette Ekborg eller för att man var sig själv. Och det är väldigt märkligt uppväxt. Jag kan tänka mig att det är ungefär som att växa upp som någon slags... sådana kungligt blod förr i tiden. Så här, man är prins eller prinsessa till någonting som man inte alls har... velat födas som, utan man får det med sig bara. Och det var kämpigt, speciellt. Och nu är det väl en annan tid, nu kanske man får massa fördelar av att så att säga vara känd, men då var det väldigt tufft. Alltså, växa upp på 70-talet med politiskt sett också var väldigt annorlunda, det var tufft.
Kunde du prata med, det är väl framförallt din mamma om det här?
Nej, och min mamma, hon kom ju från väldigt enkla förhållanden, väldigt tuffa förhållanden. Hon vuxit upp väldigt med hårda nyper och sådär. Så att det var väl liksom bara klara av. Det var ingenting man liksom mjäkade om, utan hon var mycket sådär. Hade man ont någonstans så var det bara att säga, ja, det är bara att hugga av. Det är bara skaka bort. Gå vidare, liksom.
Du höll ju på som sagt och hade andra yrken och så, men vid 22 års ålder så hittade du tillbaka in i det kulturella. Hur kom det sig att du trots allt ville ge dig in på den bana som både din pappa och din äldre bror var inne i?
Ja, jag provade på lite där när jag var 22 första gången. Men sen när jag sökte inte scenskolan kom in först, jag var 24 typ, kom jag väl in. Ja, det var liksom att man hade det bak huvudet ändå. Är det här någonting för mig? Jag var väldigt intresserad av film och tv och teater och så. Jag kände ju att jag ville tillföra något, men jag kände också att jag inte var en sån här, som man såg framför sig kanske, en typisk skådespelare som liksom har några behov av att vara... Jag hade inget behov av att stå på scen så här, på det sättet. Men, så det, däremot var jag väldigt intresserad av jobbet som sådant. Och ja, så det blev så att jag kom in på scenskolan i Göteborg och då fick jag ju lära mig vad egentligen jobbet handlade om. Och det var väldigt skönt att få verktyg att använda.
Jag förstår att det måste ha varit bra att ha haft din bror Dan inom samma gebit när du började. För att vara något som var svårt och så, eller något som du undrade över, så kunde du väl alltid vända dig till Dan?
Ja, både och. Det var liksom... han hade hållit på ganska mycket längre och liksom... han var ju väldigt mycket inne. Tyvärr var det väldigt tufft för honom också. Att han var ju verkligen skulle följa i pappas fotspår och... jobbade mycket med komedier på den tiden och, så här, och var så att säga komiker, va? Först och främst. Så att jag hade ju mest sett baksidan av hur tufft det var för honom. Så att det var inte så mycket vi pratade om, kan man säga.
Men när du kom in, blev det som du hade tänkt dig?
Nej, det blev mycket bättre än jag hade tänkt mig. På scenskolan så fick jag, just i Göteborg, då hade väldigt konkret arbetsmetod och väldigt konkret... ja, det kallas ju för method acting och sådär, va. Men det var väldigt konkreta arbetsredskap som man fick. Och det var fantastiskt. Och då kom man ifrån allt det där med att man har talang eller inte talang och begåvning och sådana abstrakta uttryck som inte betyder någonting. Utan fick en verklig verktygslåda att använda. Och det har betytt allt för mig, kan man säga.
Kan du inte berätta lite sen, Anders, när du kom ut? Vad är det du har gjort för olika saker på teatern? Kan du ta det du är mest stolt över när du har gjort på en teaterscen?
Oj, ja, det är mycket. Ja, precis efter scenskolan så var jag med i West Side Story. Det var min första musikal egentligen på professionellt då. Förutom det jag hade gjort som praktik på scenskolan. Men praktiken på scenskolan var också kul. Det var ju Sorba i Norrköping då på Östgötland teatern. Det var ju fantastiskt att få... Och gjorde jag även Nils Holgersson. Och det var ju de här stora. Att göra en huvudroll på scen så där direkt. Det var ju ganska omvälvande. Sen när jag kom ut från scenskolan så var ju det första stora var ju att, eller så man ska säga mitt första, man får ju många genombrott så där som tidningarna skriver om, och det var ju Midsommarnatts dröm som gick på Backa teatern. Så där jag spelade Puck, där Eva Bergman då, Ingmars dotter, regisserade, och hon var en fantastisk regissör tycker jag. Och den gjorde vi även för tv då, blev väldigt uppmärksammad och så där överhuvudtaget i Sverige, den uppsättningen. Och det var också första gången jag verkligen sjöng någonting ordentligt sådär på scen kan man säga. Det var en sån här rock'n'roll-uppsättning av Midsommarnatten. På grund av den så kom jag sen till Dramaten och där var jag ju 4-5 år nästan. Och där gjorde jag väl många olika uppsättningar och var med, fick jobba med Ingmar Bergman i Per Gynt och göra massa småroller. Det var ju också en stor upplevelse. Och turnera runt världen sådär. New York och Spanien och massa ställen, Tyskland. Sen så fick jag ju rollen som Karl Oskar i Kristina från Duvemåla 1995. Då vände liksom hela karriären och blev mera sång och det blev ju mycket större allting. Efter det så har jag gjort massa olika musikaler och sen under den här perioden har jag också spelat in filmer och tv-serier och så vidare. Jag kan inte komma på allt nu, men det som är stort naturligtvis fortfarande som har gjort absolut det är mest intryck, det är ju för både mig och andra, det är den tiden med Duvemåla och sen även Chess som gjorde på svenska i Stockholm och, så jag jobbade med Björn och Benny kan man säga 8 år, eller ännu mer.
Hur trivs du bäst med att vara fast anställd eller att vara frilans?
Ja, att vara fast anställd det är ju väldigt trygghet och skönt att veta att man har någon slags månadslön, men det har jag inte haft nu på över 20 år så att jag kommer knappt ihåg hur det var, men jag kan förstå när man är frilansare att det är klart att det är tufft att inte veta riktigt vad man ska göra. Men det är också en sporre. Det kan bli lite farligt att vara fast på en institution och liksom ha en fast inkomst hela tiden som konstnär.
Men det är ju bra när man är frilans för då får man skapa sina egna projekt och det är ju något som du verkar gilla.
Ja, det är ju det som... Och när man är så etablerad som jag nu är i branschen så tror jag att det är mycket så som folk förutsätter att man gör. Alltså, om det är några som jag möter så alla tror ju bara att ja, du jobbar hela tiden, du har så mycket att göra. Och så ibland kan man ju känna att ja, jag hade gärna kunnat göra något annat nu kanske. Men det blir ju, och sen kanske man blir van också att styra sina egna projekt. Och man är ju lite äldre och erfarenare nu så att det kanske, det är inte, man blir inte upprinkad som någon ung regissör som vill göra en film. Jag vill ju gärna göra mer film och tv, men jag har inte fått tid till att rikta mig in på den karriären ännu. Men jag ska försöka nästa år kanske.
Hur är det med anbuden? Är det mycket du får att ta ställning till om du ska vara med här eller om du ska vara med där?
Inte så himla mycket kan jag inte säga. Det finns ju olika sångprojekt och kanske konserter här och där eller sjunga med någon kör där och där eller någon tv-program eller så. Då får man ju ta ställning om man tycker att det är ett bra sammanhang och sådär. Om man vill synas där och där. Framförallt när det gäller olika tv-program om de är seriösa eller inte och så.
Ja, som du sa, det som kanske har gjort störst intryck både för dig själv och för publiken, det är ju Kristina från Duvemåla. Hur kändes det den dagen du fick samtalet om att få rollen som Karl Oskar?
Det var ju audition, det var ju provsjungning och det var ju flera tusen som ansökte till det här. Så att det var ju väldigt hårda uttag. Det tog ju väldigt lång tid och många, många veckor. Det gick ju en hel, jag vet att det var innan jul vi började, sen efter jul så kom beskedet. Och då var jag just på Dramaten och spelade en föreställning när Benny ringde upp och frågade om jag fortfarande var intresserad och om jag då ville göra Karl Oskar. Och då... Jag visste fortfarande inte vilken roll det gällde. Jag trodde hela tiden att jag var aktuell för Robert, den andra, den yngre brodern, som sen Peter Jöback gjorde. Huvudrollen som Karl Oskar hade jag sett framför mig mer, för jag som alla andra hade gjort. Liksom en typ som Max von Sydow och lång och blond och sådär, men det är inte riktigt jag. Men, så det var väldigt chock och fantastisk, det var helt omvälvande. Det var en dag glömmer man aldrig.
Tackar du jag på stående fot?
Ja. Självklart, jag bad att få träffa honom samma kväll, så jag och min dåvarande hustru åkte dit och, eller vi var inte gifta då, men vi, han sprang hem till Benny i hans hus där han var satt och spelade upp hela, alla de melodier som fanns på sin flygel, minns jag. Det var väldigt, väldigt fantastisk kväll. Jag var i sjunde himlen.
Visste du egentligen hur stort det här skulle bli?
Jag visste nog det. Jag var ju lite äldre än de andra som fick rollerna, så att, och hade varit med i branschen ganska länge redan, så att jag var nog ganska medveten om hur stort det här var och hur stort det skulle bli och hur mycket det skulle påverka. Och sen att det skulle vara så extremt att komma in i den världen med Björn och Ben och sådär, det var ju naturligtvis annorlunda att komma till, glömmer aldrig när jag kom till Malmö teatern där, eller Operan som det heter nu. Och det stod massa människor på visceningången på morgonen när man skulle gå till jobbet. Och jag undrar varför det var, jag trodde det var någon studiebesök. Men det var ju autografjägare som stod där från hela världens alla hörn, som stod där varje morgon när man kom till jobbet. Det hade det inte gjort på Dramatik, kan jag säga. Det var lite speciellt.
Du jobbade med några av världens främsta kompositörer, Björn Ulvaeus och Benny Andersson.
Ja, precis. Och det var ju med deras storhet i världen, så det var väl kanske inget som jag hade riktigt greppat, eller någon i Sverige tror jag förstår hur stora de är. Sen är det, och vad då? Liksom nu har ju, ja, nu har man ju vant sig på något sätt. Så att det var ju stort, premiären i Malmö. Det var ju halva salongen var väl, tror jag, bokad för press från hela världen. Så att det var naturligt extremt nervöst och ansvarsfullt att göra det här. Så att det var en stor vikt på axlarna man hade.
Ja, något av det finaste när det gäller kärlek mellan två personer, det är när jag hörde din bror Dan berätta när han var nere och såg Kristina från Duvemåla och han såg sin lillebror. Och då det kändes så stort för honom så han kunde inte hålla tårarna tillbaka. Tårarna trillade. Även om jag inte känner Dan, så känner man ju känslan av att man blir rörd över ett syskon. Så jag tyckte det var oerhört stort när han berättade detta. Det måste väl vara en jättefin betygelse när ens älskade bror inte kan hålla tårarna tillbaka över den prestation man gör.
Absolut, det var jättestort. Det var stort på så otroligt många olika sätt, hela den här resan. Och det var ju otroligt känslosamt för alla som såg den, men ännu mer för de som stod en nära förstås.
Blev det inte när sen Duvemåla-tiden var slut, blev det inte, jag kan tänka mig, inte ett litet tomrum då, eftersom det hade varit så intensivt med Duvemåla och nu visste man inte vad kommer att hända nu?
Jo, det blev ju naturligtvis tomt, men samtidigt så hade vi jobbat med det då i 5 år och man kände sig rätt mätt faktiskt då, och framförallt slut var ju... Föreställningen var ju över 4 timmar lång och jag hade ju stått på scen i många tusen timmar och spelat för över 1 miljon människor live och sådär, så att man var ganska uttömd alltså på energi och allting. Men sen visste jag ju då också att det låg i framtiden att vi skulle göra Chess, så att, och då hoppades man på det, och då hade jag turen att få det jobbet också, så att det fanns där någonstans, så det var ju många år som man levde med det här.
Kan du ibland sitta på sängkanten och känna dig lyckligt lottad över att få vara med i alla de här stora projekten? Det är ju många som drömmer om de här sakerna, men inte alls når de höjderna. Du måste väl känna dig stolt och glad över vad du har presterat?
Ja, det är klart att alla har ju sina upp- och nedgångar och sådär. Man känner det. Om man då går tillbaka till det, så är det naturligtvis det som man måste ju faktiskt tänka på, vad man har fått vara med om och också har fått förmånen att vara med på sådana skivor som jag träffar ju folk från andra delar av världen kanske. Jag ska vara med en dirigent nu som har jobbat i London och som säger att vi känner ju väl till dig liksom för alla har ju lyssnat på de här skivorna, Duvemåla och Svenska Chess och sådär också. Att få vara med på de här skivorna som jag har gjort och DVD när det gäller Chess och sådär, det känns ju jättestort.
Anders, vad har du nu för framtida planer? Kan man få någon liten dörröppnare på vad som kommer att hända? För att det kanske är många i taltidningen som gillar Anders Ekborg och som vill veta vad kan vi se honom framöver?
Jo, jag tog fram det här pappret här som jag har som inlägg i programbladet. Och det är att jag har ett jättekul projekt på gång. Det vi ska göra tillsammans med... Ja, vi gjorde ju... Nu i våras gjorde jag Spelman på taket i Jönköping med Jönköpings symfonietta och Smålands musikteater som det heter numera. Och tillsammans med dem ska jag göra en stor konsert och det är som jag ska göra i samarbete med Björn Dobelär som är en dirigent som har jobbat i West End just med La Miserable och Phantom of the Opera i många, många, många år. Han har gjort tusentals föreställningar där i West End. Och vi fann varandra så fantastiskt när vi gjorde den här föreställningen. Det var hans förslag att vi skulle göra den eftersom jag sjunger så många genrer och det är nästan, det är väldigt, väldigt ovanligt. Så ska vi göra just klassiker från alla olika genrer som man kan hitta på nästan. Ja, Queen, sen hårdrock får man kalla det och sen till opera och till musikal och till swing eller som Sinatra-låtar. Tänk dig de alla genrer du kan hitta på i samma konsert fast jag sjunger alla. Och det ska bli en otrolig utmaning och väldigt kul att göra. Och det ska då bli en skiva. Så vi ska göra den, konserten blir 22 april tror jag. När vi då ska spela in det både för tv och så att säga för själva skivan. Och sen så blir det kanske en turné framåt hösten, hoppas vi.
Är inte det en fantastisk ynnest att kunna använda sin röst på ett sånt sätt att man kan sjunga både det här och det här?
Och det är ju det som är, där får jag ju tacka mina gener så att säga, med det som man har i halsen. Det går ju inte att göra om man inte har fått stämman som kan klara av det. Sen är det naturligtvis att jag har jobbat mycket med det i så många, många år så att man kan liksom, jag tror jag fick en bra grund där återigen med Göteborgs scenskola att jag vill använda min röst äkta så att säga och inte försöka förställa mig sjunga på något konstigt sätt utan försöka använda den så rent som det går. Och då sjunger jag allt från, ja det är väldigt olika genrer och jag har stort omfång. Så jag kan göra olika låtar och det är väldigt kul.
Så säger vi från Helsingborgs tolkning, tack Anders för att du tog dig tid med det här.
Ja, tack själv.